Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna, idag med mig, Ida Björnstjärna. Och dagens gäst är Johan Torfin, plastikkirurg, och vi ska prata om brännskador. Välkomna! Välkommen Johan Torfin till AT-läkarna.
Tack.
Kul att du ville komma.
Roligt verkligen. Att jag får komma.
Ann-Katrin är ju tyvärr sjuk, så att vi rattar det här själva.
Det blir jättebra.
Det blir bra. Johan, du är docent och överläkare i plastikkirurgi. Och du arbetar både på privata kliniken Plastikakademin och på universitetssjukhuset i Linköping på hand- och plastikkirurgiska kliniken. Och dina specialområden är estetisk bröstkirurgi, könskorrigerande kirurgi och brännskador.
Ja, det kan man säga. Sen gör jag på sjukhuset också en del andra saker, som till exempel urinrörsmissbildningar på pojkar, så kallade hypospadier. Mm. Och sen har vi en hel del vanlig plastikkirurgi, till exempel hudtumörer och så, bröstkirurgi också.
På sjukhuset?
På sjukhuset.
Just det. Mm. Och sen är du en dag i veckan du är på Plastikakademin, eller?
Ja, det är riktigt. Jag är ungefär en dag i veckan.
Okej. Okay. Ja. Sen forskar du också inom plastikkirurgi, har jag förstått.
Ja, jag disputerade, nu är det ganska länge sedan, det är väl en 10-11 år sedan, det handlade om mikrocirkulation och trycksårsutveckling. Och sen var jag i USA ett år och gjorde postdoc på Stanford universitetet. Okay. Och då handlar det om tissue engineering av böjscener. Mm. Och den forskning som jag bedriver nu, det är att jag egentligen är handledare till ett par doktorander som har lite olika projekt.
Ja. Kan du inte berätta om din läkarbana från början till där vi är idag? Lite kortfattat bara. Har du alltid vetat att du ville bli läkare?
Från allra första början så ville jag bli ingenjör. Och det var jag väldigt inställd på. Men sen helt plötsligt så skulle man ju ha sommarjobb. Och då fick jag bara sommarjobb inom åldringsvården. Mm. Och då helt plötsligt vet jag, jag fick en sån här aha-upplevelse plötsligt en dag. Att ja, men det är ju faktiskt skitkul att jobba med människor. Mm. Och jag liksom fick en kick av det där på något sätt. Eller tyckte det var väldigt positivt. Så då ändrade mig. Mm. Och då försökte jag komma in på läkarlinjen då. Mm. Och det gick väl så där i början att komma in. Mm. Men sen kom jag in på Linköpings universitet och via intervjuantagning.
Okay.
Så där har jag gått, och sen jag bestämde mig så fort jag flyttade till Linköping att jag skulle inte bo där en dag längre än vad jag behövde. Nej. Och det var 24 år sedan. Mm. Jag bor fortfarande kvar.
Okay. Oh.
Men det är ett fantastiskt ställe att jobba på. Jag har jobbat på alla sjukhus i Östergötland, så jag gjorde AT i Norrköping.
Ja.
Mm. Jag har varit i Finspång och jobbat också, så jag har varit lite grann i Motala. Men annars är jag nu sedan 18 år tillbaka på hand- och plastikkirurgiska kliniken då, i Linköping.
Så du flyttade till Linköping för att börja plugga till läkare?
Ja.
Ja. Okej. Okay. Men det här sommarjobbet som du hade inom äldrevården, var det efter gymnasiet eller under gymnasiet?
Ja, det var under gymnasiet. Mm. Så jag hade varit ett år som utbytesstudent i USA. Jag kom tillbaka, och då var ju sommarlovet hade redan börjat och det fanns inte så många jobb att få. Och då det var det ändå att jobba som biträde på åldringsvården som stod till buds.
Mm.
Och det var där det började, kan man säga.
Mm.
Just det här att känna att man gör skillnad för någon, det tycker jag det är den största belöningen i hela yrket. Plus att det är väldigt intressant också. Det är ju möjlighet att fördjupa sig i olika saker. Och så är det ju, har man ett naturvetenskapligt intresse så är det ju svårt att låta bli och inte grotta ner sig i olika grejer.
Mm. Men under läkarutbildningen, visste du ganska tidigt vart du ville hamna så småningom?
Under läkarutbildningen så vet jag att jag tänkte så här att nu ska jag få lära mig att bli doktor. Och sen vi, på den tiden så gick vi medicinterminen, termin 6. Och jag vet att jag började då där och kom hem och satte mig i soffan efter en lång dag på kliniken.
Mm.
När det hade gått några månader och jag kände att det var väldigt jobbigt och jag var väldigt trött. Sen terminen efter, termin 7, det var kirurgterminen. Och då kände jag faktiskt att det var en... Det kändes annorlunda. Jag kände att det var liksom, jag var intresserad av något mer åt det kirurgiska hållet.
Mm.
Och sen jobbade jag som amanuens på patologen under utbildningen de sista terminerna. Och det var också liksom ett hantverk och jag fick jobba där på ett par somrar och obducera patienter.
Mm.
Vilket var, jag tyckte det var roligt att jobba med händerna helt enkelt.
Mm.
Så att det var väl då jag kom på att jag vill göra något kirurgiskt.
Mm.
Sen gjorde jag AT i Norrköping och var väldigt inställd på att vara kvar på kirurgiska kliniken som jag trivdes fantastiskt bra på, på Brinnevi sjukhuset.
Mm.
Och ungefär samtidigt där så dök möjligheten upp att ändå jobba i Linköping där jag bodde.
Mm.
Och också börja ett forskningsprojekt på universitetssjukhuset och det var på hand- och plastikkirurgiska kliniken.
Okay.
Så då gled jag över i det egentligen. Och det har jag inte ångrat. Jag hade säkert trivts inom allmänkirurgin också. Men jag måste säga att jag har ett fantastiskt... Eller jag känner mig privilegierad eftersom jag har ett yrke som är, jag tycker är fantastiskt roligt. Att jag ändå får hålla på och operera. Och att vi har, det är så väldigt många olika operationer vi gör. Mm. Och vi arbetar både med barn och gamla och sjuka och friska och sådär. Så att det, jag får liksom utlopp för väldigt mycket av det som jag är intresserad av egentligen. Så det är faktiskt jätteroligt. Jag tror inte jag hade valt annorlunda om jag hade fått välja igen. Så att säga.
Men med plastikkirurgi så tänker jag att man får ju både det här, om man nu gillar kirurgi, liksom det roliga med det, men också det här väldigt kreativa och liksom estetiska biten på något sätt. Det känns lite mera mindre slafsigt än att gräva i tarmar.
Ja, alltså det är ju, det stämmer ju till rätt stor del att det ändå handlar lite grann om att applicera tekniker eller tänkande för att lösa ett problem.
Mm.
Så att det gör det absolut. Och sen är ju en stor skillnad det är ju att det är mycket mer påtagligt för patienten, åtminstone om de tittar sig i en spegel, vad vi gör, eftersom det är ju på utsidan på kroppen helt enkelt.
Ja,
det är självklart är det så att vilken operation man än gör på insidan av kroppen, man räddar livet på grund av en cancertumör eller vad det kan vara, det är naturligtvis oerhört viktigt självklart också, men det är, när patienten tittar på sin mage så är det kanske ändå bara ett R som är där.
Mm.
Och det blir liksom för våran del rätt påtagligt ändå vad vi har gjort eftersom det syns så pass mycket ofta.
Mm. Mm.
Och det kanske är en skillnad egentligen mot andra kirurgiska specialiteter.
Men du säger att du opererar både barn och gamla på universitetssjukhuset. Du sa hypospadi till exempel på barn. Är det framförallt det som barnoperationerna innebär?
Ja, för min del är det det.
Ah.
Så när plastikkirurgi är alltså ett stort barnområde inom plastikkirurgi är annars LKG, läppkäk, gomspalt. Så det gör ju vi i Linköping också, men jag sysslar inte med det.
Nej.
Så för min egen del så är det just urinrörsmissbildningar på pojkar. när urinröret slutar inte på toppen av snoppen utan någonstans på vägen ner.
Mm.
Så att, och det är en sån här grej som det är väldigt stor skillnad att gå ifrån en 10 månaders bebis då som det vi opererar om däromkring. Och sen i andra aspekter när man håller på med könskorrigerande kirurgi som ju är i samma region egentligen då. Men där jobbar man med vuxna och kan kanske applicera en del av samma tänkande. Men det är två helt olika patientgrupper med olika problem och olika mål naturligtvis med operationerna. Så att det, den spännvidden tycker jag är fantastiskt kul liksom, att ha. Men det blir aldrig tråkigt. Det är liksom ingen slentrian. Sen baksidan av det myntet är ju att det är klart att man hade säkert blivit mycket bättre på att göra någonting om man bara gör en eller två eller tre grejer hela tiden samma. Då blir det ju liksom en helt annan volym. Vi är ju ganska splittrade på många typer av operationer. Så det är ju liksom nackdelen egentligen med det då. Men det passar mig bättre. Jag tror jag trivs bättre med att jobba så här. Att ha en spridning liksom över både åldrar och sjukdomspanorama och vad vi gör. Stora operationer ibland. Inte så ofta jag personligen, men det händer. Och sen allt ifrån att man gör någonting litet i lokalbedövning och tar bort någon liten fläck i ansiktet på någon eller så.
Mm.
Så det är väldigt stimulerande.
Och på om vi tar de lite äldre patienterna, vuxna, då vet jag att du gör könskorrigeringar som vi ska prata mycket mer om. Men gör du andra plastikoperationer på sjukhuset för de vuxna också?
Ja, alltså i könskorrigering, eller för den patientgruppen då som genomgår könskorrigering eller könsbekräftande kirurgi som det kallas för nu. Det är ju också det är inte bara genitalkirurgi utan vi gör ju andra saker också, till exempel bröstoperationer då, både på de som ska bli nya män, det vill säga man tar bort brösten och det är lite olika metoder som man måste använda där beroende på vad man har för utgångsläge, stora eller små bröst etc. Eller de som ska bli nya kvinnor när man ska lägga in implantat till exempel. Sen är det ofta så att jag brukar säga till patienterna som kommer på nybesök att det är en lång resa man gör tillsammans, en lång bekantskap, för det är ju sällan att det bara är en operation och sen tack och hej, utan man är ju träffar ju de här patienterna under ganska lång tid. Vissa lite kortare förstås, men andra lite längre då. Just för att det är, man behöver hålla på en del innan man liksom kan tycka att man är färdig.
Just det. Okej. Om vi bara pratar lite kring vad en plastikkirurg gör. Det kan ju vara jättebrett, förstår jag. Kan du ge någon liten samlad bild av, om vi tar plastikkirurgerna i Sverige, vad sysslar ni med? Ja. Om vi tar liksom, för jag har förstått att det finns ju dels den estetiska kirurgin och sen den rekonstruktiva kirurgin.
Det är delar ni upp den? Ja, det är de två huvudsakliga uppdelningarna kan man säga, beroende på hur man nu ser det förstås. Då. Och den estetiska kirurgin den bedrivs ju på privata kliniker i princip bara.
Ja.
När jag började i Linköping då, för 18 år sedan, då fanns det fortfarande enstaka patienter som till exempel fick bröstimplantat för att en psykiater kunde intyga att det här var bättre för den här tjejen då, att få större bröst till exempel.
Ja.
Men det där är ju helt och hållet bortskalat för att man vill, inom den offentliga vården ska man ju inte satsa resurser på sådana saker som man då kan liksom, vad ska jag säga, tycka vara estetiska ingrepp.
Mm.
Vilket är helt riktigt, så det tycker jag är bra. Det ska vi inte lägga skattepengar på. Och inom den estetiska kirurgin så är det ju mycket olika grejer som man gör, men man kan säga att det är en stor grupp i bröstoperationer och då är det bröstförminskningar eller lyft med i kombination med förstoring och så vidare. Men en sak som man ska komma ihåg som man ofta tappar bort när man pratar om estetisk eller privat plastikkirurgi, det är ju att väldigt många patienter som kommer till den privata kliniken, det är ju patienter som har ett problem som egentligen kanske är rekonstruktivt eller som egentligen skulle platsa på sjukhuset, men där man faller för till exempel ett viktkriterium eller att brösten, man vill ha en bröst, eller behöver en bröstförminskning men brösten är inte tillräckligt stora till exempel, eller vad det nu kan vara. Och då är man ju hänvisad till att betala sin operation själv då.
Mm.
Så att ibland så tycker jag det är lite synd, för att privat plastikkirurgi kan när det diskuteras i media till exempel eller så, ha en stämpel av att det bara handlar om folks fåfänga, eller det här klassiska exemplet tjejer och faktiskt också ibland män som gör läppförstoringar som är alldeles för extrema, eller jättestora bröstimplantat eller sådär.
Mm.
Och det är en väldigt liten del av de patienter som kommer till min mottagning i alla fall på Plastikakademin. Det är ju så att det är väldigt mycket vanliga människor som har vanliga problem som de vill ha hjälp med, men där man inte, det är ingenting som görs på, inom den offentliga vården, och då får man stå för det själv. Och det är ungefär som man väljer att betala för andra saker, vad det nu kan vara, att man går till en naprapat eller en, får en massage för att man har ont i ryggen eller sådär. Så att den delen tappas ofta bort när man pratar om privat eller estetisk kirurgi.
Just det.
Sen,
det är inte bara att man ska opereras för att bli någon slags idealbild av den vackraste kvinnan eller mannen.
Nej, det, det förekommer i princip inte, skulle jag säga. Utan, det är ju, jag har haft en patient, vad jag kan minnas, under de åren jag har hållit på med den privata plastikkirurgin, som har haft liksom kommit in och sagt jag vill se ut si och så, och så, och det har varit väldigt liksom mer extrema mål man vill uppnå. Men då i det fallet så säger jag nej, för det är liksom man, vi kan ju inte göra saker heller som man inte själv tror på eller som tror att man kan uppnå. Så det tycker jag, det är en viktig aspekt att prata om. För många skäms ju för att gå till en plastikklinik. Jag har ju liksom folk som kommer så här och säger att ja, men jag har tänkt på det här länge, men nu är det så ditten och datten och sådär. Och jag gick ju till vårdcentralen och de bara sa att det här får man ju inte på sjukhuset och sådär. Och nu har jag äntligen tagit mod till mig och så. Så att det tycker jag är viktigt att framhålla ändå. Sen vad det gäller den rekonstruktiva delen inom plastikkirurgin, så är det ju väldigt brett egentligen också. Man kan säga att det är en teknikspecialitet till viss del i alla fall. Där vi liksom man har en vävnadshantering eller ett sätt att lösa olika problem kan man säga, som är gemensamt. Och sen är det lite oberoende vad den patienten just har för problem. Alltså man ska säga till exempel tumöroperationer där intraorala cancer till exempel. Det blir ett stort hål, eller det saknas en bit av käken, eller neurokirurgiska problem när man måste gå in i huvudet och det finns inte mjukdelar som täcker, eller komplicerade frakturer och sådär. Där kan ju då plastikkirurgen komma in och till exempel göra en frilambor, det vill säga att man flyttar vävnad från en del av kroppen och syr både artär och ven och liksom täcker den här defekten. Och där samarbetar ju vi med massa andra specialiteter då. Och sen så har vi det som är stort i Linköping, brännskador. Vi har kraniofaciala missbildningar som görs på andra håll i landet. Så det finns 6-7 olika plastikkirurgiska kliniker knutna till universitetssjukhusen i Sverige, och alla har ju någon form av lite olika inriktning. Så att som sagt, Linköping, Uppsala, brännskador. Vi har bara som ett exempel i Malmö, när man fettsuger lymfödempatienter, alltså kvinnor som har haft bröstcancer och axillarutrymda, och så får de mycket problem efter det. Och så att det är, jag skulle våga påstå att det är ingen plastikkirurgisk klinik i Sverige som är helt heltäckande och där man gör precis allt. Och det är ju för att det är ganska specialiserade grejer, en del av dem i alla fall. Och då kan man inte göra det överallt. Man behöver liksom få lite volym.
Just det.
Helt enkelt.
Och Linköping så har du brännskador. Men visst är ni också väldigt framträdande inom just könskorrigering i landet? Eller?
Ja, könsbekräftande kirurgi görs ju i Linköping, Stockholm och Göteborg. Och Så det samarbetar vi kring. Mm. Det är inte en riksspecialitet egentligen formellt sett. Nej. Men det finns inte på några andra ställen. Så kan man säga. Sen är det ju, och det gäller den genitala kirurgin.
Mm.
Det kan ju vara så till exempel att en patient som vill genomgå hysterektomi och salpingo-oforektomi, ta bort livmoder, äggstockar och äggledare, det kan man ju göra likväl på vilken kvinnoklinik som helst.
Just det. Mm.
Så att det är inte så att vi får precis alla patienter.
Så en del av den könsbekräftande kirurgin kan skötas på andra kliniker?
Ja, det kan det göra. Och till exempel att vi bröstimplantat kan man lägga in på plastikkirurgiska kliniken någon annanstans. Mm. Inte bara Stockholm, Göteborg eller hos oss.
Mm.
Och då kan man göra det där. Och sen, så att könsbekräftande kirurgi är formellt sett inte en riksspecialitet, även om det i praktiken finns då på tre ställen. Och där är vi i Linköping, ja, vi behandlar både kvinnor och män och med lite olika metoder då, i alla fall vad det gäller peniskonstruktion, där det finns fler val att göra än när man behandlar biologiska män som ska bli kvinnor, för då är det mer straightforward att det finns en huvudsaklig teknik som används då.
Ja, just det. Idag ska vi prata om brännskador.
Mm.
Sen får vi se vad vi hinner med i övrigt. Det är någonting som både AT-läkare och läkare som arbetar på akutkliniker och kirurger för den delen och även kanske lite allmänläkare måste kunna bedöma och hantera. I alla fall i det akuta skedet. Om det kommer in någon som har blivit brännskadad.
Ja, absolut.
Vad finns det för enkelt sätt att dela in brännskador?
Man kan ju säga små eller stora brännskador. Det kan ju vara en indelning till exempel. Eller sådär grovt bara att prata utifrån i alla fall. För att brännskador är ju väldigt ett vanligt problem. Det förekommer ju i princip oavsett var man arbetar någonstans. Även om man sitter på en vårdcentral så är jag helt övertygad om att man ibland får träffa någon patient med en liten brännskada. Eller om man är på akutmottagningen någonstans.
Mm.
Och vad det gäller den typen av skador så är det ju så att det man ska tänka på där, det är att brännskadan, det ska betraktas som vilket sår som helst. Det vill säga en sån sak som tetanusprofylax till exempel, det måste man, eller tetanusskyddet, det måste man då så att säga, bedöma eller ta ställning till om man ska fylla på. Nästa sak är ju det här med att titta på brännskadans djup och utbredning.
Mm.
Och vi pratar ju om fullhudskada och delhudskada.
Mm.
Och delhudskada är ju en brännskada som involverar då hudens två ytligaste lager. Epidermis och dermis.
Mm.
Men där inte dermis är helt och hållet bränd, utan det fortfarande finns en portion av dermis kvar.
Mm.
Och det är det som när man använder terminologin första, andra, tredje grads brännskada, som är en andra grads brännskada.
Mm.
En första grads brännskada är ju bara en rodnad.
Mm.
Och den räknar vi inte in när man pratar om brännskadeutbredning, ska liksom uttala sig om hur många procent det är. Då ska man inte räkna in det som är rodnat.
Nej.
Och det är en sån där viktig sak, för att rätt så ofta när det ringer folk till oss då på Brännskadecentrum i Linköping och ska berätta att nu har vi en brännskada, den är si så stor, då överskattar man ofta skadan. Och det är jag helt övertygad om att det beror inte på att man är inte riktigt kan se på eller har tittat på patienten, utan det är ju så att man räknar in en rodnad som inte egentligen ska räknas in i de här procenten som man sedan anger då. Och det är väldigt viktigt. Vet du varför?
Nej.
Jo, det är ju så att man för stora brännskador, kanske över 10% eller så, då ska man ju ge vätska enligt ett visst koncept eller en formel. Och om man då, en av parametrarna där, det är ju procent, alltså utbredningen.
Mm.
Och har man då överskattat den och räknat in det som är rodnat, då kan det ju vara så att man ger patienten alldeles för mycket vätska.
Mm.
Det här att brännskadepatienter ska ha mycket vätska i det akuta skedet, det är liksom välkänt. Men det är inte helt ovanligt att man övervätskar patienterna. Har man då dessutom kanske en gammal människa som har nedsatt hjärtfunktionen, alltså hjärtsvikt eller någonting sånt, då kan ju det vara liksom av särskild betydelse och verkligen påverka patienten negativt. Så det är en sån där viktig sak när man tittar på brännskadeutbredning att inte räkna in rodnaden. Men.
Och det som man förut då kallade för grad 2 brännskada, den är alltså en delhudsbrännskada.
Just det. Det är en delhudsskada.
Och den kan man också dela in, som jag förstår, i ytlig och djup.
Precis. Och det är bra att du säger det. För att det är ju någonting som egentligen i det akuta skedet inte påverkar behandlingen.
Mm.
Har man patienten framför sig på akutmottagningen eller vårdcentralen så spelar det ingen roll.
Nej.
Utan det hanterar man på samma sätt. Men när man sen kom lite längre in i behandlingen då, några dagar, då kan det ha betydelse, för att den ytliga brännskadan, den läker av sig själv.
Mm.
Och det gör den vanligtvis då kanske inom 2 veckor eller så.
Mm.
Medan den djupa delhudsskadan, och vi pratar alltså fortfarande bara dermis, men så pass mycket av dermis så att det finns väldigt lite kvar, så att kroppens läkningsförmåga att epitelialisera den här ytan inte riktigt finns kvar. Då, det är ju en skada som man behöver behandla kirurgiskt oftast.
Mm.
Och det här kan vara väldigt svårt, och även för oss som är tränade, att avgöra. Är det en ytlig eller en djup skada, eller är det någonstans mitt emellan? Vi pratar också om middermala skador.
Ja. Mm.
Och många gånger är det så att är vi osäkra, då väntar vi med att göra en operation om det är ett begränsat område. För att vi vill se hur mycket läker kroppen av sig själv, så att vi inte tar bort ett för stort område.
Mm.
Och skapar så att säga, onödigt stora sår som ska transplanteras.
Mm.
Så att konservativ behandling för små skador, det är väldigt vanligt. Och sen har vi det som är fullhudsskada.
Mm.
Och då är ju hela huden bränd, det vill säga dermis, och hela dermis. Vad som sen är skadat ännu djupare ner, det ingår inte i den terminologin eller den liksom skalan av hur man bedömer djupet. Och det kan ju vara precis dermis, att man fettet under det, underhudsfettet är nästan oskadat.
Mm.
Eller så kan det vara hela fettet ner mot fascia eller till och med ben. Det är också en fullhudsskada.
Mm.
Och det är förstås helt olika dignitet på den typen av skador. Men gemensamt för fullhudsskadorna, det är ju att det är de tillräckligt stora i utbredning. Och då pratar vi inte jättestora skador, utan kanske några centimeter eller så, eller 5-6 centimeter åtminstone. Då gör man någon form av operation för att det ska läka.
Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men du säger att man tenderar att övervärdera hur mycket som är liksom verkligen är en dermal skada, att man även tar med den här ytliga brännskadan för att det är rodnat. Mm. Så hur ska man göra då för att göra en bra bedömning när man får in en patient som är brännskadad?
Vad det gäller ytans utbredning, så man ska bortse från det som bara är rodnat, och sen så får man titta på vad är blåsor till exempel. Är det en blåsa? Ja, det betyder ju att det är en delhudskada. Mm. Och det som är blåstaket, det är ju epitelet egentligen.
Mm.
Och sen så har man en vätskande såryta under, men epitelet är intakt och då blir det som en blåsa.
Mm.
Blåsan kan spricka och då blir det ett, som vi kallar då, rupturerat blåstak. Alltså en liten slamsa utav det här tunna epitelet. Och sen har man en fuktande såryta under som ofta är rodnad. Mm. Och på en vaken patient också smärtsam. Och när man testar den kapillära återfyllnaden, pressar med något instrument gärna, och då kan man så pressa undan rodnaden och så släpper man och så kommer det tillbaka på ett par sekunder.
Mm.
Har man det, en fuktande yta, en kapillär återfyllnad och på vaken patient känsel eller i det här, då kan man vara tämligen säker på att det är en delutskada som är ytlig.
Mm.
Och den ska man då räkna in i när man tittar på ytutbredning.
Mm.
Naturligtvis ska man ju räkna in fullhudsskador också, men de ser ju lite annorlunda ut då.
Ja. Och den här djupa dermala brännskadan, vad har tillkommit då som gör att man ser att det inte bara längre är en ytlig dermal brännskada?
Den djupa dermala skadan, den kan ju ha en sämre kapillär återfyllnad.
Mm.
Så att det kan te sig lite vitaktigt.
Mm. Mm.
Och då har man inte en sån tydlig kapillär återfyllnad.
Mm.
Det är oftast så har man fortfarande någon form av fuktande såryta, men kanske lite mindre än vad man har vid en, liksom en klassisk ytlig brännskada.
Mm.
Och jämför man med en fullhudsskada, då kan den vara hård och torr och stram.
Mm.
För att det blir ju som en nästan förkolnat nästan.
Ja.
Svart, sotig. Huden lossnar i lite flager, men de är mycket tjockare än ett rupturerat blåstak.
Mm.
Så ser det ut på det sättet, då är det oftast en fullhudsskada.
Mm. Ja, just det. De här blåsorna, blåsbildningar, kan de även finnas vid den djupa dermala brännskadan?
Det kan absolut göra.
Mm.
Och det är ju sällan så att det är precis antingen eller.
Ja, just det.
Och det är därför det är så svårt att avgöra.
Ja.
Och hade vi kunnat haft en maskin som man hade kunnat liksom skanna patienten och säga, ja, det här är, här har du djup dermalskada, här är det ytligt och så vidare. Mm. Då hade det inte varit så svårt.
Nej.
Men det är inte så lätt att avgöra de här sakerna, och eftersom det ofta är en blandbild kanske det, man behöver inte göra den här bedömningen egentligen i det akuta skedet.
Nej.
Och är det en djup dermal eller en ytlig dermalskada?
Nej.
Utan, och jag, som sagt, det är svårt för oss också som är vana, och då väntar man gärna. Det som blir svårt, det är när man har en väldigt stor skada, procentuellt sett stor. Om vi kanske pratar 50-60%. Där man inte är säker. Är det här en djup dermal skada eller är det ytligt? För är det ytligt, ja, då ska man inte göra någonting.
Mm.
Och då ska man bara vänta, låta patienten läka.
Mm.
Det är naturligtvis även att det är en ytlig skada. Och när den är så stor så är det ju mycket allvarligt och ett intensivvårdsfall och så.
Mm.
Men man ska fortfarande inte göra någon operation.
Mm.
Men är det motsvarande ytutbredning en djup dermal skada, ja, då är det ett helt annat läge, och det där kan vara svårt. Jag har varit med om några gånger att man står med en stor akutskada och ska man bestämma, ska vi operera det här nu eller ska vi vänta? Och det kan vara problematiskt, för att har man en stor brännskada med full hud, alltså som man, där det finns en indikation för kirurgi, då vill vi göra det inom 24-48 timmar.
Okej. Okay.
Mm. Och har man en brännskada som man behandlar konservativt, ja då pratar vi om att det kanske läker på 2 veckor, så då ska man vänta då ett antal dygn åtminstone innan man ser hur det utvecklar sig. Och har man då gjort fel, det vill säga att den är djupare än vad man tror och man väntar, ja då har man så att patienten är i jättedåligt läge, för att det finns massa så att säga, död vävnad som egentligen borde ha tagits bort, som påverkar hela kroppen negativt med risker för infektion och så vidare.
Ja,
och omvänt, om man då är lite för snabb och man säger okej, men det här opererar vi och om vi går på det då första dygnet eller så, då har man skapat en jättestor såryta med något som kanske skulle ha läkt av sig själv.
Mm.
Och det där är inte så lätt. Och, återigen, det är ingenting man behöver känna att man ska stå på en akutmottagning om man inte är van att behöva bedöma. En sån patient, oavsett vilket, ska ju till ett brännskadecentrum förstås. Men för oss sen som tar emot den patienten så kan det vara lite besvärligt att veta hur man ska göra. Som tur är så är det inte så vanligt.
Och du sa att den här fullhudsbrännskadan då kan vara svart och sotigt och lite läderartad konsistens. Torrt.
Hårt, stramt.
Mm.
Och då kommer man in på en åtgärd som är där man däremot faktiskt behöver göra innan man skickar patienten till ett brännskadecentrum. Och det bygger ju på då att man kan skilja en fullhudsskada från en delhudsskada. Mm. Det vill säga, är det en fullhudsskada som är cirkumferent på en extremitet eller kanske på bålen, då kan det leda till att cirkulationsproblem och man behöver göra en skerotomi.
I alla fall. Det blir ett compartment-syndrom av det? Eller?
Ja, det kan man till slut bli det. För att i och med att patienterna får väldigt mycket vätska, ofta så svullnar de till. Har man då en fullutskada som är helt stel i princip och sen så sväller vävnaderna i extremiteten, då kommer det här långsamt att bygga upp ett tryck som till slut överstiger det venösa trycket, och så får man då, det slutar i ett compartment kan man säga. Och då måste man göra en eskarotomi. Och eskarotomi, det är inte svårt att göra. Man lägger ett snitt genom det här och klyver det helt enkelt. Enligt samma princip som man gör en fasciotomi. Fast man är ju, när man gör eskarotomin så är man ute i det brännskadade. Så man går rakt igenom skadan och ner i fettet. Och många gånger så ser man hur det då vidgar sig på en arm eller ett ben. Kan det liksom helt plötsligt vidga sig flera centimeter för att det står under spänning.
Ja.
Och har man då gjort det här lite för sent så att det här redan har blivit en ischemi, då kan man ju få ett sekundärt compartmentsyndrom i muskulaturen. Alltså att man får en ischemi reperfusionsskada. Så det är också någonting man behöver tänka på, att man, det räcker inte bara med att göra en eskarotomi och sen tänka att nu är det klart, utan man måste utvärdera cirkulationen perifert om den här skadan och följa det så att det inte är så att man faktiskt får ett compartment.
Vad står eskaro för? Eskarotomi?
Eskar är ju ordet för den här hårda R-liknande vävnaden som är bränd och vid en fullhudsskada. Eskarotomi. Och det där är vi på Brännskadecentrum, vi hjälper ju till naturligtvis och stötta per telefon så gott vi kan, alltid. Men det är inte så lätt att för oss att ge ett råd till någon som, om inte vi själva får rätt information.
Mm.
Och det här med då brännskadedjupet är ju, det behöver den som tittar på patienten faktiskt kunna avgöra. Och när jag gick i utbildningen då störde jag mig ganska mycket på folk som, eller föreläsare som tyckte att just deras ämne var det viktigaste. Men jag tycker ändå på något sätt att när man har gått ut läkarutbildningen så ingår det någon slags allmän bildning. Att det är en sån där grej att man ska kunna skilja på en djup eller en ytlig brännskada. I alla fall om man tänker sig att man någon gång kommer jobba på ett ställe där man kan träffa på en sån här patient.
Mm. Och det är också någonting som man kan bedöma utan en massa labbprover och EKG-apparater och sådär.
Att... Ja, så det är en klinisk bedömning så att säga. Så att, och den är inte svår att göra egentligen om man bara vet lite vad man ska titta efter. Någon gång var det någon som sa så här att ja, men eskerotomi, det låter ju jättehemskt, då ska jag verkligen ta en skalpell och skära i det här och blir det inte stora ärr då?
Mm.
Ja, men alltså vi, dagen efter eller möjligen två dagar efter, då ska vi ändå skära bort allting på den patienten, så det är ingenting som det är alltså mycket hellre att göra en eskerotomi för mycket än för lite. Jag har varit med om att amputera kroppsdelar där man har missat att göra eskerotomier. Eller kan liksom valt att inte göra det av olika skäl. Och det kan vara så att man tycker att ja, men det här det ser så mjukt ut i väv. Visst, det är en fullutskada, den är nästan cirkumferent, men det här ser vi ju, det är inget problem liksom, och vi har cirkulation i den här armen eller det här benet. Men sen ska den här patienten få 5-10 liter ingeracetat på 6 timmar. Och sen så lägger man dem i en ambulans eller en helikopter eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och när de här timmarna passerar, det är då de svullnar till. Mm. Så man måste liksom tänka, ja, det, behövs det här? Tror jag att det behövs, då ska jag göra det.
Mm.
Och det bygger ju på att man faktiskt kan skilja då en delhudskada från en fullhudskada. Så det tycker jag ändå är viktigt.
Och hur, du sa det, men lite mer praktiskt hur man går tillväga för att göra en eskerotomi. Ska man skära emot hudens prickriktning eller med? Eller hur mycket och hur många snitt och så vidare? Beroende på vart man är, förstår jag.
Det är inte så svårt. Det lättaste är förstås att titta på en bild. Men jag ska försöka återge det så här då.
Vi kan lägga upp en bild på våra sociala medier.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra.
Om Instagram och Facebook tillåter.
Det kan vi göra. Ja. Nej, men i principen, om man tänker sig att man har en extremitet, en arm eller ett ben. Då brukar vi säga att man ska lägga revärformade snitt. Det vill säga att man skär medialt först, om man nu väljer den sidan, och sen utvärderar man cirkulationen distalt.
Mm.
Och har man inte, kommer den inte tillbaka, då lägger man på lateralt istället då.
Mm.
Sen kräver det någon slags basal kunskap om anatomi, alltså var det kan finnas då
stora kärl
och nerver och såna här saker. Det är dumt att skära av peroneusnerven till exempel, den ligger ytligt på underbenet och sådär. Men det är klart, hellre skära av en peroneusnerv än att bli liksom få en bli underbensamputerad då, om man nu måste välja, för att man inte gör eskerotomin.
Mm. Man får ta fram anatomi, googla fram anatomin lite snabbt.
Så det kan man säga principen då, det värformade snitt på extremiteter. Om man tittar på thorax så är det ungefär samma, så kan man skär man i kroppens längsriktning i främre axillarlinjen. Och sen kan man lägga ett snitt som förbinder de här två rakt över, så det blir som ett H egentligen.
Mm. Mm.
Så att grundprincipen är att klyva det här som strukturerar, var det nu än sitter någonstans.
Mm.
Och man kan göra det bedside, man behöver inte ta patienten till en operationssal och göra det sterilt, utan har man patienten på akutrummet och man är säker på att det här behöver göras, och då tar man fram en skalpell och sen tar man fram ett gäng kompresser och sen skär man alltså lager för lager, så att det är inte så att man ska liksom sätta kniven i flera centimeter djupt direkt, utan man skär några millimeter djupt åt gången, och då ser man hur det här öppnar sig ofta. Sen behöver man ha de här kompresserna, för det kan ju fortfarande, även att det är en fullutskala, så kan det vara lite alltså subkutana vener som är öppna precis under, så det kan blöda lite grann.
Mm.
Och gör det, då är det bara att trycka emot. Eller om man har en bipolär diatermi, det finns ju på många ställen, så bara bränner man lite grann. Men alltså, man behöver inte ta patienten till en operationssal. Jag har gjort det lokalbedövning en gång på en patient som bara hade en brännskada på underbenet.
Mm.
Och i princip har man ju inte så mycket känsel kvar i huden när man har en fullhudskada. Men okej, vi bedövade den då och sen gjorde vi det här. Och det funkar ju bra som helst.
Jag tänkte fråga dig just kring bedövning. Men det kan vara så att man kanske inte behöver, eller så gör man så gott man kan. Eller?
Alltså de stora skadorna, när de kommer till... Så vill det inte hända precis utanför en akutmottagning. Mm. Då kan det ju förstås vara så att de är... fortfarande är vakna och sådär, kommer till liksom ett traumarum. Och då, det första det är ju att liksom säkra, göra A, B, C, D.
Mm.
Och det är en annan sak som är viktig och det kan vi återkomma till sen. Mm. Men, så man ska ju inte göra eskarotomin innan man har säkrat luftvägen.
Nej.
Förstås. Och när man har gjort det, då är de ju oftast sövda då. Så att ja, det är ju inte ett problem så att
ja,
säga. Så. Men som sagt, det är viktigt att också att tänka på med de stora skadorna att det är som vilket trauma som helst.
Mm.
Initialt, alltså tänk A, B, C, D, E och så vidare. Och det märker man ibland att när det kommer en stor brännskada till en akutmottagning så även att det ofta är väldigt många, väldigt erfarna personer där, narkosläkare, akutläkare, kirurg och så vidare. De kanske aldrig har varit med i den här situationen att det faktiskt kommer en stor akutskada. Och det är lätt att fokusera då på den här stora brännskadan.
Det uppenbara liksom.
Ja, det man ser och som man kanske aldrig har sett förut eller bara läst om eller sett så.
Mm.
Men man ska precis som vanligt tänka A, B, C, D. Och sen finns det olika koncept som alla känner till här med ATLS och sådana saker. Och vi har också det som vi kallar för ABLS, Advanced Burn Life Support, som är en kurs som vi faktiskt ger i Linköping.
Okay.
Och det här skiljer på detaljnivå och så. Men man, som sagt, man ska hantera det som ett vanligt trauma. Det enda som skiljer just vad det gäller det initiala, det är att brännskadepatienten ofta ska ha mera vätska då.
Mm. Jag tänkte vi kunde gå igenom det om en liten stund, just bara det som man behöver tänka lite extra på vid ATLS, vid brännskador. Tänkte bara fråga, ni som arbetar på brännskadecentrum, förutom plastikkirurger, vad är det för specialiteter? Eller är det just plastikkirurger som arbetar med brännskador?
Det är en jättebra fråga, för att brännskadepatienten är ju egentligen en intensivvårdspatient initialt.
Ja.
Det är ju det som är de stora utmaningarna ofta. Och där är ju vi kirurger lite mer, eller plastikkirurger lite mer, alltså står vid sidan om. Och det är klart att vi hjälper till med sårvården och det är förband och sådär i början.
Mm.
Men det akuta först, det är ju narkosläkare som har hand om på brännskadecentrum.
Mm.
Och de stora skadorna, de försöker vi operera som sagt då, inom 1 till 2 dygn. Mm. Och då är det ju vi som opererar dem förstås.
Mm.
Men mycket handlar ju om att stötta deras andning och cirkulation, njurar och så vidare.
Mm.
Fram tills dess och förstås även efter. Och brännskadepatienterna är ju i ett intensivvårdsskede under ganska lång tid. De stora skadorna. Mycket längre tid än de flesta IVA-patienterna som har något annat problem.
Mm.
Och det är ju narkosläkarna som har ansvaret för de delarna då.
Hur många patienter rör det sig om man tänker som i en Linköping är ju en medelstor stad i Sverige. Eller kanske till och med lite större. Det är väl kanske en 7:e, 8:e största. Det var typ 130 någonting tusen. Hur många patienter kommer in, ja jag vet inte, per år eller månad som har svåra brännskador? Ungefär, vad är din liksom uppfattning?
Det varierar ju lite grann. Det är inte så många som man kan tro. Ibland kan det vara så att periodvis att vi inte har någon intensivvårdspatient.
Mm.
Och ibland så har vi fullt eller överfullt som vi har haft nu ganska nyligen här sista månaden. Men och så beror det lite grann på vad man liksom drar cut-offen procentmässigt, vad är en stor brännskada. Men vi har kanske per år runt 120, 130, 140 patienter.
De patienterna som drabbas av brännskador, vad kan de ha blivit utsatta för olika sorts vätskor eller värme av olika slag? Vad är det vanligaste?
Det vanligaste det är skållningsskador på barn under 5 år.
Mm.
Så det är ju den liksom, patientgruppen som vi har mest av. Man kanske, när man liksom tänker brännskada och brännskadecentrum så ser man framför sig de här jättestora flambrännskadorna kanske, men det är ganska ovanligt.
Ja.
Medelskadeutbredningen är någonstans 13, 14, 15% kanske.
Okay.
Mm. På alla patienter.
Mm.
Så att det är de stora, riktigt stora skadorna, de är ju som tur är ovanliga.
Mm.
Och vi har en kapacitet att ta emot 2-3 IVA-mässiga brännskadepatienter på en gång, om man säger med normal bemanning och såna här saker.
Mm.
Och om man då tänker på att en riktigt stor brännskada är en IVA-patient
mm.
under många veckor, så är det ju så att i Sverige så finns det ju inte möjlighet att ta emot, att ha 10-15 IVA-mässiga brännskadepatienter samtidigt.
Mm.
Så att fler än 3 stora skador som inträffar samtidigt, det är ju, då aktiveras liksom katastrofplaner och så.
Okej.
På liksom nationellt sätt.
Om det är 3 eller flera patienter så
samtidigt. Ja. Mm. Mm. Och det finns ju 2 brännskadecentrum i Sverige. Det är Linköping och så är det Uppsala.
Mm.
Sen vårdas det ibland brännskador även på andra ställen. För att det är ju inte tvingande att skicka en brännskada till Linköping eller Uppsala. Även att det finns formellt sett rikssjukvård. Det finns kriterier för vad som är en rikssjukvårdspatient och så är inte de tvingande, utan man kan göra som man vill egentligen.
Mm.
Och men som sagt, kapaciteten att ta hand om många stora brännskador på en gång, om man tänker sig sådana här saker som stora brandkatastrofer som har varit, och Göteborgsbranden som tyvärr var länge sedan och så.
Mm.
Det är då det är ställer väldigt stora krav då på hela sjukvårdssystemet.
Ja, verkligen. För i det fallet var det väl liksom, ja, hur många patienter? Det måste ha varit över 30-tal.
Ja, jag minns faktiskt inte. Nej. Hur många. Det beror ju också exakt hur många som var skadade totalt sett. Nej. Det var innan jag började. Men,
men det är sådana händelser som man verkligen minns, tycker jag.
Ja,
när det och sen, inträffade.
Och man sa om den här färjan Scandinavian Star som brann också, där det var många som var skadade. Men om det skulle inträffa sådana stora olyckor, då finns det ju katastrofplaner som aktiveras så att man kan ta hand om fler brännskador än 2-3 IVA-patienter per brännskadecentrum, förstås.
Mm.
Men som sagt, det är inte så att vi har avdelningen full utav 70-procentiga brännskador hela tiden, utan de här stora skadorna är ganska ovanliga. Och det ställer ju stora krav på resurserna redan som är, så att säga, när de kommer. Så vi ibland får ju ha patienter till exempel liggande på en vanlig intensivvårdsavdelning om det är våra egna IVA-platser är fulla och så.
Mm. Men annars har ni en egen, alltså brännskadecentrum har ett eget, en egen avdelning med IVA-platser. Så det är inte på vanliga IVA de här patienterna ligger?
Nej, vi har det som vi kallar för BRIVA.
Ja.
Ja. Och på BRIVA så har vi i de lokalerna som vi har flyttat in i ganska nyligen, där man har gjort en stor ombyggnation på universitetssjukhuset i Linköping de senaste åren, och där har vi väldigt fina lokaler där vi kan, alltså varje patientsal är också en operationssal.
Mm.
Så att vi behöver egentligen inte flytta patienten, utan man vårdar den i ett rum där man också sen gör operationerna.
Det var ju häftigt.
Och sköter all sårvård och narkoser och såna här saker.
Okej.
Mm. Så att det finns ett antal sådana rum. Och sen finns det några mindre rum för att kunna ha enklare, alltså patienter när de sen blir bättre. Så kan det vara så att när man kommer ur det här intensivvårdsskedet och glider man över i mer ett sårvårdsskede och rehabiliteringsfas. Och den är ju också väldigt lång, ofta på de här stora skadorna, och jätteviktig. Jag menar, det spelar ingen roll om vi räddar livet på patienten om vi sen inte rehabiliterar dem så bra som möjligt efteråt. Och där har vi ju en stor organisation med arbetsterapeut, sjukgymnaster och så som tar hand om patienten. Och vi har intresserade eller specialutbildade sjuksköterskor och undersköterskor som sköter sårvården också. Och där det verkligen krävs en fingertoppskänsla för att veta hur man ska ta hand om de här patienterna. För det är inte heller så att man kanske läker bara och sen är man läkt, utan det blir lätt att man hamnar i en slags kronisk sårbildning där man kanske läker och så kommer det upp nya sår och så går det så här fram och tillbaka. Så att i de extrema fallen kan det vara flera månader som patienterna ligger så också.
Just det. Mm. Det där var första delen i avsnittet om plastikkirurgi och brännskador med Johan Torfin. Ni kan direkt höra del 2. Då kommer vi prata vidare om brännskador och vidare exempelvis vilken temperatur som vatten orsakar skållningsskador. Hur man ska tänka i det akuta skedet med handläggning av kemiska brännskador och hur det skiljer sig mot termiska brännskador. Hur ska man tänka kring att klä av patienterna kläder och om man är hemma och bränner sig på hett vatten, behöver man skölja då efteråt? Det och mycket mer hör ni i del 2. Vi hörs där.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.